be församlingen resa sig upp. Och vi ska läsa ur Filipperbrevet 1:27-30. Och ni hittar det på sidan 844. Lev nu bara på ett sätt som är värdigt Kristi evangelium, så att jag, vare sig jag besöker er eller är någon annanstans, får höra om er att ni står fasta i en och samma anda. Att ni sida vid sida kämpar för tron på evangeliet och aldrig någonsin låter er skrämmas av motståndarna. Det gör klart för dem att det ska gå under och ni ska räddas som en gåva från Gud. Ty ni har fått nåden att, ja, inte bara att tro på Kristus utan också att lida för hans skull. Ni har samma strid att utkämpa som ni såg att jag hade och hör att jag fortfarande har. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig.
Ja, vi ber dig, helige ande, väck oss så att vi hör dig, så att vi känner igen din röst, ditt tilltal in i våra liv den här stunden. Amen. En människa på 1600-talet träffade i genomsnitt ungefär 300 personer under sin livstid. Och det kanske vi gör på en dag. Antagligen så gjorde det att man då var tvungen att anpassa sig efter och acceptera människor i sin närhet, eftersom man visste att man var tvungen att ha sin jordplätt bredvid den här personen i resten av sitt liv. Om detta resonerar serietecknaren Liv Strömqvist i radioprogrammet Allvarligt talat. Och hon fortsätter så här. Idag lever vi i en slags flytande modern tillvaro där vi har en nästan obegränsad möjlighet att välja och välja bort vilka vi vill ha i våra liv. Vi kan leta upp sammanhang där vi tror att vi kommer att trivas, men om vi inte gör det kan vi leta vidare, hitta andra människor, byta jobb, resa bort, göra slut med någon och sen aldrig behöva träffa dessa människor igen. Gör detta att vi, mänskligheten, hela tiden befinner oss i mer och mer harmoniska och lyckliga grupper och är mindre och mindre irriterade på personer i vår omgivning? Tyvärr är det kanske inte så. Kanske finns det tvärtom någonting i själva situationen av uppluckrade sociala band och oändliga möjligheter som försvårar möjligheten för oss att verkligen uppskatta människor i vår omgivning. Det finns alltid en fantasi om något annat potentiellt roligare sammanhang, några mindre irriterande kollegor, roligare fester, intressantare vänner med intressantare samtalsämnen. Och dessutom så kan man hela tiden själv alltid bli bortvald. De enda som vi fortfarande inte själva kan byta ut är våra egna föräldrar, våra syskon och våra eventuella barn. Vilket gör de här relationerna, de får liksom en intressant kvalitet bara för att man är dömd till dem. De är livslånga och man tvingas acceptera varandra hur olika vi än nu må vara, eller i alla fall komma på något fungerande sätt att förhålla oss till varandra. Det här säger alltså Liv Strömqvist. Och vad har då det här med Filipperbrevet att göra? Ganska mycket trots allt. Även om Paulus inte levde på 1600-talet så kanske hans tillvaro ändå var lite åt det hållet när det gäller att anpassa sig och acceptera människor i sin närhet i jämförelse med vår moderna tillvaro med alla dessa möjligheter med att välja och välja bort. Och första kapitlet i Filipperbrevet, det här lilla men naggande goda brev. Det här första kapitlet handlar ganska mycket om vänskap och om enhet. Så det ska den här predikan kretsa kring. Paulus skriver om vänskap i evangeliets tjänst. Och den ena parten i den här vänskapen, det är församlingen i Filippi. De hade varit med i arbetet för evangeliet från första dagen. Och den andra parten, det är Paulus. Han som var fängslad för evangeliets skull. Och det här är en vänskap som man märker när man läser. Den är fylld av tacksamhet. Och Paulus kan liksom inte hålla tillbaka, utan han bubblar över i den här glädjen till denna församling. Men han verkar inte göra det utifrån att deras vänskap är helt friktionsfri. Utan den här vänskapen har fått utstå diverse utmaningar. Som tur var, höll jag på att säga. För annars kan den här liksom översvallande positiviteten och kärleken nästan kännas svår att relatera till. Han är så stormande glad och nästan liksom till synes obotligt positiv. Men det finns liksom också en annan botten här. För han verkar vara övertygad om att vägen till en djupare relation med Gud går genom beroende i djup vänskap med andra. Och det här, det blir ju svårt att låta sig bli beroende av någon annan. Särskilt då personer som vi själva inte har valt. Det är svårt. Vänskap i den här meningen är ganska långt ifrån harmonisk och lycklig alla gånger. För det är svårt att vara ärlig. Svårt att vara anpassningsbar och tålmodig. Det är svårt att vara vän. Att inte fly undan, inte byta bort, inte jämföra sig. Och det är svårt att komma ihåg födelsedagar när man inte är lika ofta på Facebook. I vår kultur har vi ofta ett alltför ekonomiskt sätt att se på vänskap och kanske relationer i stort. Utifrån ett sådant synsätt så behöver du hela tiden tjäna på en relation. Och det liknar mer en affärsuppgörelse. Vi uppmuntras investera i relationer som ger oss något och ofta kanske energi. Men asymmetriska relationer, alltså där det är ojämnt, de är problematiska. För om du i en vänskapsrelation inte får tillbaka lika mycket som du ger, så anses du vara lurad eller utnyttjad. Om jag uppskattar och behöver en person mer än vad den uppskattar och behöver mig, då anses den här relationen dålig eller skadlig för mitt jag. För jaget anses då enligt den här ekonomiska logiken ha ett lägre värde än den andra. Så därför förordas att man istället bara ska ha relationer med människor som uppskattar mig lika mycket eller mer än vad jag uppskattar dem. Men vänskap är något annat. en ekonomi. Och kan inte reduceras till samma enkla matematiska formler. Liv Strömqvist igen. Och Paulus är mycket mindre influerad av ekonomisk logik än vad många av oss är. För han ser inte den här relationen som en transaktion. Utan det handlar mycket mer om att man faktiskt står då sida vid sida. Man står på samma sida istället för på varsin. Och han talar om att de kämpar tillsammans trots den höga kostnad som det faktiskt innebär. Han talar om att ställa sig skuldra vid skuldra, troget genom allting som kommer i deras väg. Och de här utmaningarna som deras vänskap har fått utstå handlar både om yttre påfrestningar och inre. Yttre i den meningen att det omgivande samhället hade liksom gett dem ett visst motstånd. Den rådande kulturen, det gick liksom inte riktigt ihop med kyrkans, utan där gick det på tvärs. Det krävdes total lydnad för kejsaren i den här romerska kolonin som Filippi var. Men den här församlingen, de bekände ju Jesus som sin herre och inte kejsaren. Och de präglades av att ha Jesus som förebild utifrån tjänande och ödmjukhet. Och det såg inte med direkt blida ögon, utan som ni vet, Paulus, han fängslades. Och så blir det utmanande i den här församlingen på ett sätt som liksom öppnar upp för missmod och uppgivenhet. Och det i sin tur ledde till oenighet. Vilket ju inte är så konstigt. När man som gemenskap möter på motstånd. För då kan man börja fundera på, är den här riktningen som vi går i, är den verkligen rätt? Är motstånd ett tecken på att vi är ljus och salt, eller är det ett tecken på att vi borde tänka om? Vad är anpassning och vad är andens ledning? Församlingen i Filippi stod i ett sånt spänningsfält, precis som vi också gör, även om kanske frågorna skiljer sig åt. Men Paulus, han säger så här, och jag vill läsa det som David läste här innan, men istället nu utifrån The Message. Lev under tiden så att ni blir till heder för budskapet om Kristus. Låt inte ert uppförande påverkas av om jag kommer eller ej. Ni måste uppföra er lika väl, oavsett om jag ser er med egna ögon på plats eller om jag hör talas om er någonstans långt borta. Stå enade i er gemensamma vision och kämpa för att folk ska börja tro på budskapet, de goda nyheterna, utan att backa eller vika en tum när ni möter på motstånd. Ert mod och er enhet kommer att visa vad som väntar dem. Nederlag för dem, seger för er. Tack vare Gud. Och enhet är ju inte en enkel sak. Och Bibeln som är vår gemensamma grund som församling, det är både det som håller ihop oss och det som splittrar. Beroende på hur vi förstår och hur vi tolkar Guds ord. Men vi behöver våga utmanas av enheten och öva oss i den. Och inte för att släta över olikheter, upplösa skillnader eller tysta diskussioner. Men för att kunna representera den kropp som församlingen är tänkt att vara. Om hela kroppen var öga, vad blev det då av hörseln? Om allt var hörsel, vad blev det då av luktsinnet? Om allt sammans var en enda kroppsdel, vad blev det då av kroppen? Och bilden av församlingen som kropp ger utrymme för mångfald, men den poängterar också enheten. Och han som håller samman, det är huvudet, alltså Jesus Kristus. Han för samman och han leder. Men en skadad kropp eller en avhuggen kropp saknar något. Och inte för att hävda att det aldrig finns skäl att klippa band eller gå åt skilda håll. Det finns sådana lägen och ibland är det absolut nödvändigt. Men risken är att vi i den här tiden som präglas av stora konflikter, av valfrihet och filterbubblor, att vi inte utmanar oss själva att faktiskt stå ut med varandra. I Romarbrevet 14 så uttalar sig Paulus om splittring och oenighet. Och då var det inne i en situation som handlade framförallt om mat och högtider. Och det kanske vi tänker, det där är banala saker. Men utifrån förståelsen där och då kring renhetslagar och så vidare så är det här fullkomligt avgörande frågor för den tidiga kyrkan. Och då säger Paulus så här: den som är svag i tron ska ni godta utan att sätta er till doms över olika uppfattningar. Så det han gör är att han uppmanar till att liksom lägga individuella preferenser åt sidan utifrån hänsyn och kärlek till sin broder, men också utifrån att enhet liksom verkar stå över regelverket. Och sen ber han några verser senare: måtte uthållighetens och tröstens Gud göra er eniga efter Jesu Kristi vilja, så att ni alla med en mun prisar vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. Godta därför varandra, så som Kristus har godtagit er till Guds ära. Så att hålla samman hänger ihop med Guds ära. Målet med hela vår existens är att ära Gud, och vi gör det när vi trots allt försöker att stå enade. För då speglar vi något av Gud. Vi liknar Gud som är en och samtidigt tre. Men Jesus visste att det här skulle vara en kamp. Både för lärjungarna då, men också för oss idag. Och därför så ber han för oss: jag ber att de alla ska bli ett, och att du liksom fader, och att du fader är i mig och jag i dig, också de ska vara i oss. Då ska världen tro på att du har sänt mig. Så enligt Jesu ord så finns det en direkt länk mellan uppfyllelsen av Guds mission i den här världen och Guds folks enhet. Enheten är alltså både en del av vår identitet och vår kallelse. Så man kan tänka att vår förmåga i den här gemenskapen och i kyrkan i stort att lösa konflikter och leva tillsammans hänger ihop med vittnesbördet om Guds rikes frid. Så att den blir synlig och hörs och lockar människor till att tro. Så hur ska då detta ske? Jo, det handlar såklart om Guds förbarmande över oss. Vi behöver mycket nåd och tålamod. Men vi behöver kanske också fundera över vilka fantasier lever vi med? Alltså, vilka fantasier har vi om en potentiellt bättre församling? En mer välsignad, mer påfylld, mer generös gemenskap. Fantasin om det grönare gräset. Jag förtydligar att jag inte talar om att tvinga sitt samvete till sådant som man inte står för. Men att fundera över, precis som Daniel var inne på, vilka begränsningar som kan vara till hjälp för oss. Vilka begränsningar som faktiskt kan hjälpa oss att få vår kärlek och tacksamhet att växa. Och innan jag avslutar nu så vill jag säga någonting kring det här med kärlek. Så vi läser den här versen igen som Daniel var inne på, från Filipperbrevet 1, vers 9-11. Och min bön är att er kärlek ständigt ska växa och bli rik på insikt och urskiljning, så att ni kan avgöra vad som är väsentligt och stå rena och skuldfria på Kristi dag, fyllda av den rättfärdighet som är frukten av Jesu Kristi verk, Gud till ära och pris. Paulus ber att deras kärlek ska blomstra, så att de ska lära sig att älska det som bör älskas mest. För kärleken är så fundamental. Det är kärleken som är fylld av insikt och urskiljning. Och urskiljning är ju totalt avgörande när det gäller att leva tillsammans. När det handlar om enhet, då måste vi ha urskiljning, annars går vi vilse. Men det som är spännande i den här texten, det är att det verkar vara hjärtat som ska hjälpa oss med orienteringen. Paulus bön handlar inte om kunskap. Han ber inte för församlingen i Filippi om att de ska få ökad kunskap så att de vet vad de ska älska, utan tvärtom. Han ber att deras kärlek ska växa till, eftersom kärleken verkar vara förutsättningen för kunskap. Och om vi ska kunna avgöra vad som är då väsentligt, alltså det som är det bästa, det som verkligen, verkligen betyder något, då måste vi enligt Paulus vara uppmärksamma på kärleken. Och det handlar då inte om någon form av liksom känslostormande kompass som bara slår hejvilt. Utan det handlar om en djup förankring av barmhärtighet. Som hela tiden påminner oss om att kärlekens ursprung och yttersta mål är Gud. Ifrån första Johannesbrevet. Mina kära, låt oss älska varandra. Ty kärleken kommer från Gud, och den som älskar är född av Gud och känner Gud. Men den som inte älskar känner inte Gud, eftersom Gud är kärlek. Så uppenbarades Guds kärlek hos oss. Han sände sin enda son till världen för att vi skulle få liv genom honom. Detta är kärleken. Inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder. Mina kära, om Gud har älskat oss så, måste också vi älska varandra. Detta är det som vi har att luta oss mot och att öva oss i. Och församlingen kan ju vara den optimala platsen att göra just det. Att dela bröd och vin trots inre och yttre påfrestningar. Att stå tillsammans i fikakön och i församlingsarbetet som vänner i evangeliets tjänst. Att bära den här församlingen i bön och i arbete. Inte för att vi är överens om allt, men för den här världens skull. Vi ber. Måtte uthållighetens och tröstens Gud göra oss eniga efter Kristi Jesu vilja. Så att vi alla med en mun prisar vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. Hjälp oss att godta varandra så som Kristus har godtagit oss, till Guds ära. Amen.